Jag trodde Marianne skulle säga att vi skulle sjunga omkring vår eld vi nu samlat så. Den klassiska lägerbålssången. Men det har vi också på ett sätt. Guds eld, Guds ande är också här. Och vi får samlas runt honom. Och han vill inget mer än att vi ska komma nära honom. Och det är gott. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är här. Du är här med din ande och vill möta med oss den här förmiddagen. Tack Jesus för att du är stor och du är god. Tack för att vi har fått försoning genom dig, Herre. Och hjälp oss förstå mer vad det innebär, Herre. Jag ber att ditt ord ska få tala till oss den här stunden. Och resten av den här förmiddagen, Herre. Amen. Ja, vi läste förra veckan inledningen på Kolosserbrevet och Paulus han tackar där församlingen för deras tro eller för den tillväxt han har sett hos dem och för den kärlek som han såg eller ser eller har fått höra att de utstrålar. Så bad han för församlingen att de skulle fyllas med kunskap om Guds vilja. Att med all andlig vishet och insikt till styrka och uthållighet. Och med detta då med ett resultat av tacksamhet till Gud. Det var hans bön för församlingen där som var ganska ny. Och i de rader som vi ska läsa idag som kommer direkt efter det stycket så kommer vi se att Paulus han skriver vidare för att han vill visa dem vad de främst behöver förstå för att växa som kristna. För att växa i vishet och kraft och uthållighet och tacksamhet. Och det de behöver förstå det är vilken central plats och vilken yttersta betydelse som Jesus Kristus har. För ju mer de lär känna Jesus och ju mer de lär sig om Jesus, desto mer kommer de förstå vem Gud är. Och vad Gud har gjort. Och detsamma gäller ju såklart även för oss idag. Ju mer vi lär känna Jesus och ju mer vi lär oss om Jesus. Desto mer så kommer vi också förstå vilka vi är i relation till vad Gud har gjort för oss. Och då tror jag att vi också kommer mer och mer inse vad det innebär att leva för Gud. Jag vill läsa från Kolosserbrevet kapitel 1 från vers 15. Han är den osynliga Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste. Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himmelen. Stanna där. Det här är en text där Jesus verkligen lyfts upp och beskrivs i sin fullhet. De som har studerat den här texten lite mer ingående säger att det här troligtvis är en dikt. Om den är skriven av Paulus eller om han citerar en välkänd för den tiden känd dikt, det vet vi inte, men kanske lite av det här går förlorat när man översätter det. Men texten den vill cirkulera kring att Jesus är över allting. den utgår från ett betydelse av ordet huvud som kommer fram i olika sätt. Så. Den vill då visa att Jesus är över allting, att Jesus är, han är huvudet, och det tror jag inte man kan missa här, hur central Jesus är i den här texten. Det står att allting är skapat genom honom, och han är huvudet över allting, och allt är försonat genom honom. Och även om det är en dikt, så är det inte... Det är inte poesi den innehåller, utan det är sanning rakt igenom. Och Paulus, han vill verkligen poängtera för de nykristna här hur central Jesus är i allt. Det är nog mer än vad vi och de kan förstå. Jag tänker, vi kan inte se Gud, men vi kan se hur Gud reflekteras i allting som Jesus gör och säger. Och vi kan också känna, man kan känna att Gud är närvarande. Det kan man känna i sitt medvetande ibland. Och det finns många, många människor som inte tror på Gud. Som ändå säger att de tror på något. Eller de tror på någon slags kraft. Och det finns olika religioner och filosofier som säger att det finns någon eller något där ute. Men i Jesus så ser vi direkt på Gud själv. Jag fastnade lite vid den inledande versen här, vers 15, där det står: han är den osynlige Gudens avbild. Det finns en bibelöversättning som heter The Message, budskapet om man översätter det. Där står det så här: vi ser på sonen och ser den Gud som inte kan ses. Jag gillade den formuleringen. Jag vet att jag sagt det tidigare, men det är så vi behöver se Gud, genom Jesus. För han ger oss den bästa bild av Gud vi någonsin kan få. Och Paulus, han säger något liknande i andra Korintherbrevet. Kapitel 4, vers 4, så står det så här: ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Kristus, Guds avbild. Jag tänker, det är väldigt lätt att bli förblindad av denna världens Gud, även för oss som tror. Och det tror jag att många med mig har upplevt. Det är lätt att se allt annat som skymmer ljuset. Och om vi håller oss till andra Korintherbrevet, så varje gång som Satan nämns där, eller som det stod här, denna världens Gud, så är det i sammanhang av att han motarbetar Guds verk. Och Paulus själv, som ju skriver, han har ju upplevt detta nästan ordagrant. Han själv motarbetade Gud så pass att han förföljde de kristna och ville fängsla och döda alla som tillhörde vägen, som de kallades då. Men så fick han själv se ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, om vi ska använda samma ord. Paulus själv, han trodde ju han gjorde det rätta. Han trodde han gjorde Guds verk när han förföljde det kristna. Men i sanningen så motarbetade han Gud. Han var förblindad. Jag tänker, det måste vi komma ihåg, att Guds ljus, det kan övervinna allt mörker. Gud, han kan öppna förblindade ögon. Och det läser vi om gång på gång, att så nu sker i till exempel Mellanöstern. Där mängder muslimer drömmar om Jesus som för dem fram till honom. Och de får uppleva honom på ett konkret och tydligt sätt. Och de får se ljuset från evangeliet om härligheten hos Jesus Kristus. Och samma ljus, det bor hos oss. Och samma ljus får vi sprida till dem i vår närhet som inte tror. En intressant reflektion från tidigare i veckan var, i torsdag så var jag uppe på mötesplats. Det var en liten samling för alla volontärer som hjälper till där. Och mötesplats är ju något som alla kyrkor gör tillsammans med kommunen. Och många, flera stycken från kommunen som till exempel jobbar med öppenvård för personer med missbruk med mera. De har sina kontor där uppe också, så de är ju där hela veckan. Och en av dem, de informerade lite till oss om hur, vad man kan tänka på när man möter människor som är i beroende och sådär. Det var väldigt intressant, men sen så sa hon någonting som var ännu mer intressant tyckte jag. För hon tackade också alla volontärer. De flesta volontärer kommer ju från våra olika kyrkor här i bygden. Och hon själv sa att hon var själv inte troende eller så, men hon hade precis hört några, eller lite tidigare hört några prata om medlemstappet inom Svenska kyrkan och att det berodde på att kyrkan hade förlorat vad den egentligen stod för eller något liknande så. Men så såg hon på alla volontärer som satt där och så sa hon: men hos er så ser jag att kyrkan verkligen visar vad den står för. Och det tyckte jag var så starka ord från någon som själv inte var bekännande. Så det finns kraft i evangeliet även om man själv inte är medveten om det. Vi går tillbaka till texten i Kolosserbrevet. Vi ska sätta fokus på Jesus Kristus, Guds avbild. Vi läste där att allt är skapat genom honom. Jesus är inte en del av skapelsen, utan Jesus fanns innan han föddes. Han är skaparen själv. Det är stora ord, ord som blir svåra att ta in. Men det gör det hela lite större när vi tänker på att han faktiskt blev människa. Allt är skapat genom honom och till honom. Så ju mer vi ser på Jesus, desto mer ser vi att Gud är en Gud som ger av sig själv i kärlek till oss. Jag tänker det är nog därför som Paulus skriver det här direkt efter hans bön att kolosserna ska lära sig att rikta sin tacksamhet till Gud. För när vi förstår att Jesus uppenbarar vem Gud är, så är tacksamhet den mest naturliga eller passande reaktionen. För jag tänker, människan har i alla tider skapat en hel del vackra och minnesvärda saker. Olika byggnader och konstverk. Saker som väcker beundran och till och med tillbedjan. Men det är egentligen ingenting mot Guds skapelse. Det finns så mycket vackert här i världen. Och det är inte så konstigt att människor ger sig ut i naturen för att söka Gud, för att möta Gud. Och många vittnar om att det är faktiskt där många också möter Gud mest konkret, när de endast är omgivna av Guds skapelse. Och naturen är fantastisk på så många sätt. Allt från de minsta mikroskopiska detaljerna i både människan och i naturen till de största vattenfall och bergskedjor, till stjärnhimlen och alla galaxer. Naturen förbluffar och förvånar. Den väcker beundran och häpenhet. Den är magnifik och storslagen på så många sätt. Och jag tänker, det är inte konstigt att människor reser jorden runt för att få uppleva olika delar av denna skapelse. Vi ska kolla på ett litet filmklipp som visar lite av storheten i denna skapelse. Visst är det lite svindlande, eller hur? Jag tycker det är så fascinerande. Och så får vi tänka att i de stunder då naturens skönhet eller naturens skapelsens svindlande storhet, om det får dig att hämta andan, så kom ihåg att det är på grund av Jesus. Och mitt i den lilla prick som kallas jorden, där finns vi, och Gud, han är där mitt med oss. Det är häftigt. Vi går vidare. Jesus, han är huvudet över allting. Och när vi kommer till de orden i texten så går det lite från att ha talat om skapelsen till att tala om en ny skapelse. Jesus, han är begynnelsen. Något nytt börjar i och med Jesus. Och Paulus, han vill förmedla att som nyfödda in i ett liv med Kristus så är de en ny skapelse. Och Paulus utgångsläge, det är att de nu är en del av Guds världsvida folk. Och där passar bilden om församlingen som en kropp. Den bilden passar väldigt bra in där. Den bilden, den lyfts inte här som i andra delar av Bibeln till att peka på ett ömsesidigt beroende, utan den pekar mer på att poängen här, det blir att församlingen, den är en organisk sammansättning med en relation till Jesus Kristus som huvudet, en relation till honom som är helt avgörande. Jesus är den som håller oss samman som församling. För all fullhet bor i honom. Och sen så står det då att allt är försonat genom honom. Här hämtade jag också rubriken till predikan. För det summerar hela detta stycke på ett vackert och enastående sätt. Den Jesus genom vilken hela skapelsen blev till är samma Jesus genom vilken hela världen nu får försoning. Jesus är den förstfödde i skapelsen och den förstfödde från döden. Och Guds plan är inte att summera hela den gamla skapelsen, att avsluta den, utan att inviga en ny skapelse genom Jesus Kristus. Och det blir ju lite av en paradox här att Jesus fanns före allting samtidigt som han blir den främste i och med uppståndelsen. Paulus, han beskriver det bra i ett annat brev, i Filipperbrevet. Skriver han så här, kapitel 2 från vers 5. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knä ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Jag tänker vi kan se på Jesus som själva mallen för en sann och genuin mänsklighet, som huvudet för kroppen, för församlingen, som den första att uppstå från döden, som den genom vilken död Gud har gjort upp med vår synd och gett oss frid och försoning. Det är ju själva grunden i begreppet försoning. Men vi kan också se på genom vilken Guds nya skapelse börjar. För genom allt detta är vi kallade att upptäcka att upptäcka i Jesus vad en sann och genuin mänsklighet innebär i praktiken. Jesus han kallar oss att erfara det bästa som finns. Ett liv genom honom. Jag ska läsa några verser till i Kolosserbrevet. Från vers 21 där vi slutade innan. Står det så här. Och ni som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga. Om ni håller fast vid er tro, har en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet. Som har förkunnats för allt skapat under himmelen och vars tjänare jag, Paulus, har blivit. Det är svårt att till fullo greppa innebörden i begreppet försoning. Vi kan tänka på olika historier. Vi har hört om kanske olika delar i samma familj som har grälat så mycket med varandra att de inte alls vill ha med varandra att göra på många, många år. Sen så möts de igen och så försonas de. De lägger allt åt sidan som har varit. Och det blir ett vackert möte. Något väldigt värdefullt. Eller så kan vi tänka på olika delar av kanske en by, ett folk, ett land som i tider efter tider har krigat med varandra. Eller bråkat och varit fientligt inställda till varandra. Tills man till slut glömmer varför man var där. Och så möts man igen och bygger. Försonas och bygger upp relationer där man accepterar och litar på varandra igen. Och på något sätt så all den fiendskap och det agg som har funnits mellan människan och Gud, det tar ut sin rätt på Jesus när han hänger på korset. I Jesus så möts den sanna guden med den sanna mänskligheten. Och resultatet blir försoning. Och som Paulus skriver, han ska låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga. Det blir ju själva resultatet av det mötet. Evangeliets kärna. Och här kommer ju också det första villkoret, om man säger så. Om ni håller fast vid er tro. Det är varje kristens ansvar, om man säger så, att försöka mogna i sin tro. Att försöka bygga vidare på den relation man har. Och den tro som vi har, den tro som ni har, det är en grund som är väl värd att bygga på. Inledningsvis i det här brevet så skriver Paulus om tre saker som han är tacksam för. Som han tackar Gud för att han har hört om dem i Kolossai. Tre saker som han också manar dem att bygga vidare på i sitt liv. Och det är tro, hopp och kärlek. Och det tänker jag, det är något som vi inte bara kan bygga på söndagar. Utan det behöver vi bygga på varje dag. För det är väldigt lätt att ifrågasätta vad man har varit med om det inte hålls vid liv. Att en byggnads grund är avgörande för hela bygget, det tror jag många vet. Och det är samma sak med vårt liv. Vår tro är en stadig grund. Evangeliet, det är en bergsfast klippa. Men vad är det då som gör att så många inte håller fast vid sin tro? Vi hör rapporter ofta om att vi kan se bland oss själva människor som växer upp väldigt brinnande för Jesus, bara för att några år senare helt försvinna. Och det smärtar lite. I SMs senaste tidning Aktuellt så var det några väldigt intressanta artiklar i just det här ämnet. Det var en som talade om ifall tron följer med i flyttlasset. Att när man som ung har växt upp och man flyttar kanske för att plugga eller sådär, då blir valet att söka upp en ny församlingsgemenskap, det blir lite beroende på erfarenheter från den förra. Och så var det också ett reportage med om en som skrivit en bok som hade underrubriken Om oss som brann och försvann. Titeln på boken är 96 lampor. För det var en persons erfarenhet av kyrkan. Han hade varit där så många gånger och kanske inte tyckte det var så relevant, så han räknade hur många lampor det var. Och det kunde han, när han kom tillbaka många år senare så tänkte han, ha nu är här 100 lampor, inte 96. Att det var den skillnaden han såg. Och det kan finnas så många olika orsaker till varför sådana som har varit med och väldigt aktiva i kyrkan inte längre är med. Även om man har varit väldigt hängiven och har velat få med mer till att möta Jesus. Så han beskriver i den här boken att han mötte flera av sina vänner som han har växt upp med. Och bara 2 av 20 var kvar i kyrkan. Och många av dem de vittnade om att de hade aldrig själv fått göra någon egen gudsupplevelse, utan de utgick mest gick mest på andras upplevelse. Och en del de kände att de fick aldrig ställa de frågor som de hade, utan man kände att man var tvungen att passa in i en särskild mall. Så. Och präktighet var en annan del, och man kände att man inte kunde komma till kyrkan då man mådde dåligt. Och då tänker jag, det är ju då man behöver kyrkan som mest. Jag tror det finns säkert jättemånga olika orsaker till att människor faller bort, och vi kan inte helt utröna varför. Men jag tror att gudsmötet är avgörande. Det går inte att leva på sina vänners eller sina föräldrars gudsmöten. Det kanske funkar ett tag, men på något sätt är det avgörande för att man växer i sin tro. Men samtidigt så kan vi inte bygga allting på upplevelser, utan intellektet måste också få vara med. Vi är väldigt olika som människor. Och avgörande för oss, för framtida generationer, det tror jag är att vi måste skapa tillfällen där det är möjligt att möta Gud. Det måste få vara möjligt eller tillåtet att få tvivla. Det måste få vara tillåtet att ställa de frågor man har. Det måste få vara tillåtet att få komma precis som man är. Att man inte måste känna att man ska passa in i en särskild mall. Man ska klä sig eller prata på ett visst sätt. Jag tänker, kyrkan måste ha plats för alla. När jag började här i somras så renoverades kontoret där för att man ville att jag skulle ha bra förutsättningar att göra mitt jobb. Och det var bra, för det underlättar för mig att också vara pastor när jag inte är i kontoret. Och på samma sätt behöver vi fundera kring vilka förutsättningarna är här för att möta Gud. För de behöver vara bra för att underlätta för relationen med Gud då vi inte är här inne. Och där någonstans vill jag stanna idag med alla dessa frågor. Och så får vi böja oss inför Gud och be honom möta oss den här stunden. Så att vi kan få möta dem som inte är här med hans ljus. Och vi ska gå vidare i en stund av tillbedjan. Jenny kommer spela några lovsånger med oss och vi tar en stund och bara rikta oss till honom på det sätt som du känner dig mest bekväm med. Vill du ha förbön så ber jag gärna för dig, eller någon annan säkert också. Vill du tända ett ljus eller vill du gå fram och böja dina knän eller vad du känner för, ställa dig upp och sträcka dina armar. Så tar vi en stund där vi bara är inför Gud och låter det få vara ett tillfälle att där han får tala till oss och våra liv. Jesus, tack för din försoning, Herre. Tack för att du har gjort allting möjligt för oss att få komma inför dig och möta dig. Tack för att du vill ingenting hellre än att få komma nära oss, Herre. Herre, jag ber att du ska hjälpa oss att gå förbi det som förblindar oss, Herre. Hjälp oss att se direkt på dig, Herre. Hjälp oss att möta dig och hjälp oss att skapa goda förutsättningar i våra liv för att få möta dig, Herre. Goda förutsättningar för att andra ska få möta dig genom oss. Amen.